från Betlehems ängarna till tronen i Israel. Davids karriär låter väldigt framgångsrik. Men den sagan kantades av många motgångar, många tragedier och mycket motstånd. Både från sitt eget folk, från fiender runt om gränserna och från sin egen familj, hans egen son Absalom. Kanske det var vid något av de här tillfällena när han var hotad från omgivningen som han skrev den här dikten. Vi förstår att han var särskilt ansatt av yttre motstånd och konflikter och hade anledning att känna sig trängd och rädd och hotad. Och mitt i den situationen så gör han någonting som ska försöka inge honom nytt perspektiv, nytt mod, nytt perspektiv på tillvaron. Och han liksom stannar upp och han reflekterar över vem Gud är. Och den meditationen ger upphov till det här stycke, sköna stycket poesi som psalm 139 utgör och som har blivit en av de mest älskade av saltarsalmerna. Jag tänker mig saltaren som en alpkedja, vacker, gnistrande. Så är några toppar som höjer sig lite högre än de andra. Och en av de där höga topparna är psalm 103, psalm 23 och psalm 139. Ni har säkert fler toppar som ni älskar, men från de topparna får man liksom lite extra utsikt över tillvaron. Och det här är ett väl genomarbetat stycke poesi. Det är väl balanserat i fyra delar. Det är inte så här som man ibland föreställer sig, att David fick inspiration, han satt och skrev och så efter 20 minuter så var den här salmen ett faktum. Han kanske jobbade med den här salmen i flera veckor, för det är ett genomarbetat stycke poesi där han har 24 verser och den är indelad i fyra delar där varje vers har sex delar. Fyra delar där varje vers innehåller sex verser då, va? Precis så väl avvägd är den, balanserad. Och den har de här, och varje avsnitt har då en huvudtema. Så han börjar med att beskriva Guds allvetande, första sex verserna. Sen går han över till att tala om Guds allestädes närvarande, de nästa sex verserna. Sen i avdelning tre så börjar han tala om Gud som skaparen. För att avsluta med en reaktion på de här Guds egenskaperna och sanningarna om Gud. En skarp reaktion som vi ska titta på också. Annars brukar man sluta läsa salmen efter vers 18. Man tycker avslutningen är så grym på något sätt. Men det är en reaktion på hur någon kan förakta en sådan Gud som han har beskrivit här. Samtidigt som David är den mänskliga författaren här, så tror vi att den heliga ande var verksam och att den är gudomligen inspirerad, att detta är vad den heliga ande har varit med att framföra för vår skull också. Och med det vackra poetiska bildspråk som också den här salmen innehåller. När Jesus citerade en salm av David så säger han så här: David själv har sagt genom den helige ande. Och så citerar han, jag tror i det tillfället, psalm 118 eller psalm 110. Så Jesus menar att David var inspirerad av den helige ande när han skrev sin poesi. Och i en bön i Apostlagärningarna 4 så citerar man från psalm 2 med orden: Herre, du har sagt genom den helige ande som talade genom vår fader David. Ja. Så de var medvetna om den gudomliga inspirationen bakom de här psalmerna, trots att det lika mycket var en mänsklig författare, David, som fick använda sitt poetiska språk, det som var naturligt för honom att uttrycka sig på. Så vi får ta till oss den här psalmen nu som en hälsning från Gud själv. Särskilt om du känner dig lite modlös och lite rädd. så är den här salmen för dig. Och den börjar med att konstatera att Gud vet allt om mig. Vi lägger på de första verserna här. Och du kan ha din bibel om du inte ser texten på väggen. Solen är så vackert skinande in i salen här idag så det blir inte så bra kontrastverkan på väggen. Men ser ni någorlunda? Mm. Så han börjar alltså om Guds allvetande. Som för, Herre, du utransakar mig och känner mig. Han börjar att kalla Gud med ordet Herre. Det är den evige. Ni vet att för judarna så var det här namnet så heligt att de inte ens vågade uttala det. Så man använde ett annat ord. Man använde det när man översatte till grekiska, Adonai betyder Herren. Men själva ordet som Gud sa till Mose när han frågade, vem ska jag säga att du är som har skickat mig? Du ska säga att mitt namn är jag är. Och det stavas med fyra hebreiska bokstäver, Yahweh, Jehova. Inte Jehova som Jehovas vittnen säger, utan förmodligen Yahweh ska det uttalas. Men judarna var så rädda att uttala det fel, så de valde att inte uttala det alls. Utan tog Adonai istället, eller Herren. Idag säger de, jag hörde detta genom en judisk rabbin i Göteborg, idag säger man den evige istället för Herren. Då. Den evige, det ligger närmare jag är, va? Så den evige, du utransakar och känner mig. Utransaka är ett verb som egentligen betyder att gräva djupt. Ta en spade och du gräver och gräver och gräver. Och du gräver djupt ner. Och det är precis som man säger att Gud gräver djupt ner i mig. In i bottenskikten av min själ. Alltså. Han känner djupen av min person. Djupet av mitt medvetande. Mitt innersta. Det är så, Gud han är expert på dig och mig. Han känner oss bättre än vi själva. Han vet vad som rör sig längst ner. Gud måste inte liksom gräva och utforska och få se vad det finns där nu då. Utan han vet det alltid. Han vet utan att gräva. Men han använder det bildspråket. Du gräver djupt i mig, du vet allt om mig. Det är ett exempel på Guds allvetande i vers 2 då. Var jag sitter eller står. Och sen vers 3, en parallell på den versen. Var jag går eller ligger. Så utforskade du. Gud vet om du sitter, han vet om att du sitter nu. Han vet om när du ligger. Han vet om när du går och när du står. Alltså, det är ytterligheterna som används, va? Sitta, stå. Sitta, stå. Va? Det är ytterligheterna av en kroppsställning. Den är merismen, den bilden som jag hade när man säger ytterligheterna för att täcka in helheten. Går och ligger, det är också ytterligheter. Att vila eller vara i rörelse. Så används för att uttrycka helheten. Alltså, du vet mig fullständigt. Vad jag än gör, vad jag än finns, så vet du det. Vad jag gör, varje steg jag tar, om jag sitter och läser, vilket Gud är, om jag ser på tv, om jag smsar, om jag cyklar, sover, sitter i en bilkö, jobbar, åker hiss, ammar mitt barn, en kvinna, en mor. Ja, allt så att Gud vet om alla mina rörelser, inte bara mina fysiska aktiviteter utan också som du ser i nästa vers. Du vet också vad jag tänker, för du vet vad jag ska säga innan jag säger det. Och då måste man veta tanken innan orden. Och detta är ju nästan, man blir förskräckt. Men Gud vet alltså det första ordet du ska säga när du kommer ut ur kyrkan här så småningom. Han vet det första ordet du ska säga imorgon när du vaknar. Oj, det är inte förutbestämt, men Gud vet det. Gud är höjd över tiden och rummet. Han vet allt innan det händer, för Gud är redan där. Gud sitter inte och väntar på att imorgon ska det bli måndag. Han är redan där så att säga. Det finns ingen tid för Gud, han är höjd över tiden. Allt är det enda nu för Guds person och väsen. Gud vet om alla de tusentals intryck och olika former av påverkan som på olika sätt styr våra tankar och vårt beteende. Så Gud vet inte bara vad vi tänker, han vet också varför vi tänker som vi tänker. Och det avgör vi inte själva så lätt alltid. Oj, hur kunde jag tänka så? Hur kunde jag få den tanken? Gud vet varför. Han vet inte bara vad som händer eller kommer att hända. Han vet också vad som skulle kunna ha hänt. Om det hade gjort annorlunda. Alltså Gud, det är så stort som man famlar. Han vet inte bara vad du gör, han vet också vad du skulle kunna göra. Därför kan han döma rättvist en dag, för han vet också alternativen. Du skulle kunna gjort så, eller hur? Ja, visst. Så Gud har all kunskap, inte bara den faktiska kunskapen, utan också den tänkta, möjliga kunskapen om tingens ordning. Och Gud vet allt utan att han inte är beroende av inlärning. Gud lär sig ingenting. Det låter ju tråkigt. Han vet ju redan allt. Gud behöver inte gå i någon skola. Guds kunskap växer inte med tiden. Gud har från alltid, från början, tidernas början, fullständig kunskap om allting. Gud lär sig inte av erfarenhet, han vet redan. Så det fanns ingen tidpunkt då Gud visste mindre än han vet nu. Så Guds kunskap innefattar allt som kommer att hända. Han vet vilken blomma det biet från den bikupan kommer att hämta honung ifrån, om du skulle ställa en sån fråga. Han vet hur många sandkorn det finns runt Orsasjöns stränder. Om det skulle vara av intresse att veta det, så vet han det. Alltså han har fullständig kunskap om allt. Ingenting kan egentligen överraska Gud. Oj, hände det nu? Det hade jag inte räknat med. Alltså, om man har full kunskap om allt så kan man inte bli överraskad av någonting man har. Man vet allt som ska hända. Men därmed är inte det förutbestämt. Utan det finns en konflikt i vårt tänkande här. Om Gud vet allt, då är det ju redan, så att säga, bestämt hur jag ska handla. Nej, du har en fri vilja att agera med. Den är begränsad. Men om det inte vore så skulle inte Gud kunna ställa dig och mig till ansvar. Så vi har ett ansvar. Men visst är den viljan begränsad. Du har inte bestämt dina föräldrar. Du har inte bestämt när du skulle bli född. Mycket av din uppväxt har inte du bestämt. Du var hänvisad till att bo där dina föräldrar bodde och den omgivning som fanns och den påverkan som finns. Så vi är visst begränsade i många avseenden. Men där avkräver oss ändå Gud ett moraliskt ansvar för hur vi framlever våra liv. Och han vet alla eventuella förmildrande omständigheter. Han vet allt. Och det är ju samma Gud som har lovat att bevara dig och följa dig med sin omsorg är samtidigt den som vet allt om din framtid. Både sorg och glädje. Så Gud är inte ett dugg orolig för din morgondag. Han sitter inte, hur ska det gå för Roland imorgon? Han är fullständigt lugn, för han har lovat att vara där och ha omsorg om mig imorgon. Och ingen ska kunna rycka dig eller mig ur hans hand. Guds allvetande kvalificerar honom till den enda rättvise domaren. Alla mänskliga domstolar dömer förhoppningsvis så gott de kan utifrån de fakta som ligger på bordet. Vittnesmål och annat. Men det kan aldrig vara en fullständigt rättvis dom. Där de tar hänsyn till alla faktorer som har påverkat den här personen och gjort att det här brottet blir begånget. Endast en allvetande Gud kan vara en rättvis Gud. Och hans domar ska vara rättvisa. Så när Gud har avkunnat sina domar ska ingen kunna säga jag blev inte rättvist behandlad. Alla ska gå ur rättssalen och säga jag blev rättvist behandlad. Så ibland ställer människor frågan, men hur ska Gud döma dem och dem och dem och dem då? Som inte visste det och det och det. Han ska döma dem rättvist. Och där får vi vila. Vi får vila där. Gud ska döma alla rättvist. Och gör Gud det, då kan ingen klaga på Gud. Man har fått en rättvis behandling. Vers 4. han driver det här sitt klimax, alltså att han, Gud vet vad vi ska säga redan när vi säger det. Han vet alla våra ord. Och de sparas också. Hjälp! Jesus sa, allt vad ni har sagt i mörkret ska höras i ljuset. Och vad ni har viskat i kammaren, i telefonen, till den bästa väninnan, ska ropas ut på taken. Men hjälp, är det sant? Och Jesus sa till och med, för varje onyttigt ord som människan talar skall de stå till svars på domens dag. Efter dina ord ska du frias, efter dina ord ska du fällas. Du vet, när det registret åker upp på domens dag, varenda ord du har sagt, då blir man nog inte så stor och så störsk. Men då inser vi samtidigt, vad jag behöver Jesu renande blod. Rena min tunga. Jesaja upplevde Guds helighet när han såg honom i templet, Jesaja 6. Jag förgås, jag har orena läppar och jag bor bland ett folk som har orena läppar. Det var det första han upplevde, sin muns, sitt tals orenhet, och han behövde rening och han fick rening. Så vi förstår alltså hur djupt försoningen griper in i våra liv och vår existens när till och med talet renas och förlåts, och hur väl vi behöver det. För tydligen finns det inregistrerat och inte är glömt. Gud vet allt. Gud vet våra tankar. Och det här som så här långt sträcker sig förlåtelsen och försoningen. Det är inte bara till de overta handlingarna som där gjorde du fel, där ljög du, utan det är till och med på tankenivå, det som ingen vet om, som reningen griper in. När vi tänker på det här så blir vi ännu mer tacksamma över försoningens genomgripande kraft. Så när han betänker det här, att Gud vet om allt om mig och omsluter mig på alla sidor och håller sin hand över mig. Det uttrycker liksom fullheten av Guds närvaro. Guds hand är ett uttryck för Guds auktoritet, men också för Guds omsorg. Men det är klart, man kan reagera på ett av två olika sätt inför den här sanningen. En Gud som ser rakt igenom mig. Man kan reagera, vad skönt, jag behöver ingenting dölja. Eller man kan göra som David faktiskt gjorde. Usch, vad obehagligt. Vad ska jag gömma mig någonstans? Du vet, man tror ibland att psykologer och sådana där människor ser rakt in i ditt hemliga rum. Det gör de inte alls. Men en del känner sig ett visst obehag när de tror att människor kan genomskåda dem. Och vi ställs inför en Gud som alltså läser mitt innersta och kan först liksom reagera, usch vad ska jag, det var obehagligt, han vet allt. Och så reagerade faktiskt David i den här salmen. Han reagerar med ett obehag, vad ska jag ta vägen för Guds ansikte? Och han föreslår fyra olika, om inte fem olika flyktvägar, vi ska se. Han säger alltså, en sån kunskap att Gud vet allt om mig, den är för underbar, den är för hög, jag kan inte förstå den. Nej, vem kan förstå det? Och när han betänker det här så fylls han både av beundran, det är ju en underbar kunskap Gud har, men usch, det är också obehagligt, för jag har ju saker som jag inte vill ska vara uppenbara. Så han säger, vart ska jag fly för din ande? Vart ska jag gå för din ande? Fly för ditt ansikte. Ni ser ni parallella tankarna där igen. Och så vill han försöka gömma sig. Han anger nu ifrån vers 7. Vers 8 börjar första alternativet. Var ska jag ta vägen? Om jag far upp till himlen. Ja, det var ju dumt. Det var ju väldigt förhastat alternativ. Det är klart, du är ju där. Himlen, där bor ju Gud liksom. Så det var ju inte så smart att tänka sig som en flyktplats om man åker uppåt. Jag var i Dallas, i First Baptist Church. Vi gick där när vi bodde i Dallas, gick där rätt så ofta, en stor församling på en 16 000 medlemmar. Och då var det alldeles, det var 1969-70, de där åren när man började göra månfärden, ni vet, amerikanerna. Och då var det en av de första astronauterna som var med till månen som hette James Irving, som var kristen, som var baptist. Och när han kom ner från månen så åkte han runt lite grann och berättade. Och det var ju väldigt spännande. Den är gudstjänsten, man kan säga, James Irving, välkommen och berätta om din upplevelse på månen. Det är ju inte så många människor som kan göra det. Och alla, hela den här församlingen, satt med väldigt stor spänning och tittade på den här astronauten som har gått på månens yta. Och så gick han fram och så började han berätta. Och vad han i huvudsak sa, och han började säga så här: kära församling, han stod med stor vördnad, när jag vandrade på månens yta med detta ödsliga landskap runt omkring, så hade jag en stark känsla av att Gud var där. Så sa han. Och de firade ju till och med nattvard på månen. Och de såg jorden som en liten fotboll där borta. Vilken märklig känsla. Men det är klart, om Gud är på jorden och i universums perspektiv, så är han ju på månen, som bara är några hundratals millimeter från jorden i universums perspektiv. Det var en rysk astronaut som heter Gagarin som snurrar runt det här lilla dammkornet, jag tror det var 17 varv, och så kom han ner och landade, och så sa han: det finns ingen Gud, för jag såg honom inte. James Irving sa: jag var på månen och Gud var där. Olika vittnesbörd. Men stackars lilla människa, en liten basil på ett stoftkorn, säger: det finns ingen Gud. Och så vet hon så lite. Så han inser då, nej, det är klart, åker jag den riktningen så kommer jag inte undan Gud. Om jag tar motsatsen och åker ner i dödsriket, det är faktiskt vad han tänker sig. Om jag bäddar åt mig i dödsriket, leker han med tanken på att ta sitt eget liv möjligen? Självmord. Ja, om jag gjorde det, om jag bäddade mig åt mig, såg till att jag kom dit alltså. Vilket många människor lider av, en sån depression, en sån mörker att de inte orkar leva. Så det är inte alltid att de tar sitt liv för att fly från Gud, det tror jag inte, men vi ska inte döma dem för hårt, för det finns människor som inte orkar. Det är nästan ett symptom på deras sjukdom, att de till slut inte orkar vara kvar i de levandes värld. Men för David var det liksom ett sätt att försöka komma bort från Gud. Så inser han genast: åh nej, du är ju där också. Dödsriket är ingen stängd plats för Gud. Vad gäller människor som tar sitt liv, kristna människor som tar sitt liv, så särskilt så brukar jag säga, och när barnen frågar varför gjorde pappa så, att det var en sjukdom i hjärnan. Pappa var sjuk i hjärnan, och då vet man inte riktigt vad man gör. Förstår ni, man får inte lägga för stor dom över de här människorna. De dör i sin sjukdom, kan man säga. Man kan dö i cancer, man kan dö av förtvivlan också. Men Jesus sa till den förskräckte Johannes: frukta inte, jag var död, men se, jag lever. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Han går in och ut i dödsriket. Det är ingen plats där inte Jesus har inträde. Han är herre över dödsriket. Jaha, då inser David att det var ju också ett dåligt alternativ. Så i vers 9. Nu flykt alternativ 3. Om jag tar morgonrådans vingar då, och det är ju österut där solen går upp, och gör mig en boning, eller tar morgonrådans vingar och åker snabbt österut. Och så tar han direkt alternativ 4 i samma vers. Eller gör mig en boning ytterst i havet. Och det var ju från Jerusalems geografiska läge betraktat längst ut i Medelhavet. Så han tänker, om jag går längst bort i öster, eller längst bort i väster. Kan jag fly från dig då? Nej. Så skulle också där din hand inte vara där för att straffa mig utan leda mig. Kom igen nu David. Vad gör du här ute? Liksom. Kom så går vi hem igen. Och din högra hand skulle fatta mig. Så Gud kommer inte att vara där för att liksom fördöma mig för att jag flyr. Han kommer att vara där för att bevisa mig omsorg och få mig tillbaka. Det går inte att fly från Gud i någon riktning, vare sig vertikalt eller horisontellt. Då har David bara ett alternativ kvar. Förresten, profeten Jona, han försökte ju samma. Han försökte ju verkligen i praktiken. Han skulle till Nineve som låg långt nordväst ut, va? Och han tar ett skepp i Joppe och menar sig åka till Tarsis ända bort i Spanien. Så långt han kunde komma åt motsatt håll. Men Gud, han blåser upp en liten storm i Medelhavet. Och så fixar en liten val, en stor fisk var det, som är på plats. När de kastar Jona över bord och så tar fisken honom tillbaka till Israels strand. Och så säger Gud, okej Jonas, ska vi ta Nineve eller? Okej då. Det går inte att fly från Gud. Alltså. Gud plockar upp oss. Och han kunde ha sagt, Jona, en sån som dig vill jag inte ha. Skyll dig själv. Nej, han hade bestämt sig för Jona. Nu kom nu Jona. Det är Nineve. Det var inte Tarsis jag sa, eller hur? Nej, det var Nineve. Och så fortsatte Gud att använda Jona. Så alternativ 5 här då, i vers 11, är må töcken, alltså må det bli mörkt. Om vi släcker alla lampor, om solen får slockna, om det kunde gå, om det är alldeles kolsvart, då har jag väl ändå kommit undan Gud. Inte alls. Om jag sa mörker må betäcka mig, så inser han direkt ljuset skulle inte ljuset bli natt omkring mig, så skulle, som man säger här i fortsättningen av versen, är delad här på overheaden. Nej, vers 12. Så är mörkret inte mörkt för dig, och natten skulle lysa som dagen och mörkret skulle vara som ljuset. Det finns inget mörker för Gud. Alltså när jorden snurrar ju runt sin axel, så blir det natt, va, i förhållande till solen, och vi är på baksidan liksom. Skulle Gud behöva vänta till Sverige kommer fram i dagsljus igen för att se oss? Ser inte Gud kineserna nu när det är mörkt i Kina? När de ligger och sover i Japan. Det är klart han gör. Han är inte beroende av solens ljus för att se människors barn. Han behöver varken sol eller andra ljuskällor för att se det som vi kallar mörkret. Och du vet, vi är ju ett, man säger vi är däggdjur, vi är ju i det avseendet lik många djur, men inte lik alla djur. Människan kan inte se mörkret, och det gör mörkret lite mer skrämmande för oss. Många djur jagar i mörkret. Räven kommer fram på kvällen, natten är hans jakttid, likaså hyenorna i Afrika och många andra vilda djur. De jagar på natten, de ser i mörkret. Ugglorna flyger och tar sina byten i mörkret. Och det tycker jag är så märkligt då, för att till exempel i Afrika, om det är molnhimmel och så blir det kväll, så blir det så kompakt mörkt så jag gick ut på gården och sträckte fram min hand och jag kunde inte se den. Har du varit med om ett sånt mörker? I ett mörkt rum kan man naturligtvis göra som en ute i natur, att det blir så kolsvart. Men inte för Gud. För Gud är mörkret inget hinder. Om vi vill gömma oss för Gud, så behöver vi någonting bättre än det tjockaste mörker som finns. För Gud är natten lika ljus som dagen, står det här i salmen. Och hos Gud finns ingen växling mellan mörker och ljus. För oss växlar det. Och det har Gud planerat så för att det ska vara mörkt när vi sover. Ingen vill gärna sova i ett starkt upplyst rum. Vi accepterar det skönt när det blir mörkt. Då är det lättare att sova. Och det är meningen. Men efter att på det sättet ha reflekterat över innebörden i Guds allvetande och allestädes närvarande, Gud finns överallt, så ägnar David nästa sex verser, den tredje delen av salmen, det är liksom den logiska grunden varför Gud kan veta allt och hur det kommer sig att Gud finns överallt. Jo, han är ju skaparen. Han är ju större än sitt universum. Han är ju större än någonting annat på jorden. Jag ska rita en liten skiss här. Kan vara till hjälp. Om Gud är den evige guden. Vi säger det evig. Det fattar inte våra hjärnor, för vi är bundna till tiden och rummet i vårt tänkande. Men så valde Gud att skapa universum. Och det är bara i universum som det finns tid. Det är bara vi som är inne i universum, i planetsystem och i rummet som är begränsade av tid. Gud är höjd över tid. Och det står... Det står ju att när universum, nya himlar och ny jord, så ska det kännetecknas av Guds egenskap. Ingen tid ska vara mer. Tänk på det. Ingen tid ska vara mer. Det ska bli med oss som det är med Gud. Att vi ska bli höjda över tiden och rummet i vår existens. Och det kan inte vi tänka med den här hjärnan. För den är begränsad till tiden och rummet. Vi kan inte komma ur det. Jo, Einstein och vetenskapen säger ju att tiden beror på att vi är bundna till rummet. Om man kunde med ljusets hastighet flyga rakt ut i rymden, så skulle man upphäva tidens nötande tand. Man skulle åldras mycket, mycket långsamt. Och det finns en film som har visat på det här på ett ganska roligt sätt. En man som åker ut i rymden med nästan ljusets hastighet och så kommer tillbaka till jorden, och i hans tidsupplevelse har det gått en dag, men på jorden har det gått 50 år, så hans egna barnbarn är äldre än honom själv. Ja. Så förstår ni, alltså det ligger, det här är inte konflikt med den fysiska vetenskapen, att det skulle kunna gå att upphäva tiden om vi bara kom bort ifrån rummets begränsning. Ja. Så, och Gud, han är där. Han är inte begränsad till rummet. Han är höjd över det. Han lever i evighet. Så nu, hur kan du vara den som vet allt? Hur kan du vara den som finns överallt? Jo visst, ja, det är du som har skapat mig. Vers 14. Nu börjar vers 14, jag vet inte hur det var er översättning. Men vers 13 där ska det vara. En gamla översättning hade ty, den konjunktionen som åtföljs av en förklarande sats. Ty, det förhåller sig ju nämligen så att du har skapat mina njurar. Oj, varför säger han njurarna? Det verkar lite långsökt att liksom nämna dem som det första som Gud står som skapare av. Men som jag nämnde igår kväll, så var hjärtat sätet för viljelivet i den hebreiska psykologin. Man beslöt sig i sitt hjärta, men njurarna var sätet för känslolivet. Så vad David liksom säger det, du har skapat mitt innersta. Du har skapat mitt själsliv, mitt känsloliv. Och det skulle ju egentligen ge oss utrymme för att inte vara så stränga mot oss själva, utan tänka, det sätt som jag reagerar som människa, mitt känsloliv, har Gud format från början. Och en del anklagar sig själva för att vara så blödiga och överkänsliga och allt det där. Och det har många orsaker kanske, men skäms inte för ditt känsloliv. För i grunden är det Gud som har format det. Du har skapat mina njurar. Han vet om hormonernas spel i våra kroppar. Så Gud har inte bara skapat vår fysiska konstitution, våra kroppar, utan också det inre själslivet. Det står i psalm 7, du prövar hjärtan och njurar. Alltså du prövar vad det är jag vill och vad det är jag känner. Mitt innersta utforskar du. Dessutom står det nu, vers 13, du sammanvävde mig i moderlivet. Och det här verbet sammanväva används bara på ett ställe annars i Gamla testamentet. Och det är när det står om kvinnorna att de sammanvävde förlåten i templet, i tabernaklet, i konstvävnad. Det var en vacker vävnad med keruber invävda i konstvävnad. De vävde det här, va? Och Gud ser sig, beskrivs här som en konstnär som sammanväver fostret i moderlivet. Vävnad för vävnad. Ett Guds konstnärs arbete. Ett skickligt konstnärs arbete. Och du vet, poängen här liksom, det är att det här fantastiska som ett fullgånget foster är, som föds efter 9 månader. Fullt färdig att leva i den här världen. Navelsträngen klipps av och ett nytt människoliv börjar andas och skrika. Och alla omkring är till tårar rörda av glädje. Det är ett under. Och då menar David, oj, vad gjorde du det här undret? På en mörk plats i moderlivet där ingen kunde se. Och på den tiden fanns inga, vad heter de här, ultraljuds, ja, som man idag kan liksom se fostret och se när hjärtat börjar slå där inne. Det fanns inga sådana, utan man bara visste, där inne händer någonting. Magen växer och det händer någonting där inne, men inget öga kunde följa. Hur dåraktig jag var som sa, låt det bli mörkt så inte Gud ser mig. När Gud gör de största av alla under på en mörk plats där inget människöga kan följa processen. Det är den liksom poängen här. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag danats så övermåttan underbart. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades eller fördolda, när jag bildades i jordens djup. Det liksom han ser på en undangömd plats där inget människöga kunde se. Där gjorde du det största av under. Du vävde samman en ny människa. Så det färdigbildade fostret är ett verk av Gud. Och även barnmorskor som har jobbat som barnmorskor hela sitt liv säger att det är ett stort ögonblick varje gång man får vara med om det. Det blir aldrig rutin i det där, va? Och det är ju alltid osäkerhetsmoment också. Därför att i en fallen, trasig värld i vilken vi lever kan även fosterskador uppstå. Och födslar vara riskfyllda. Och många kan dö i barnasäng. Och så här. Så är det i en fallen värld. Ingen del av livet är liksom garanterat från skador. Även fosterutvecklingen kan vara utsatt för risker. Vad mamman äter, en kvinna som röker mycket och så vidare, dricker mycket alkohol, påverkar fostret. Så även fast detta är ett underverk som håller på att ske, så är det samma villkor som för människan när hon är vuxen och hela livet. Vi kan drabbas av sjukdomar och defekter. Men det är inte det som är poängen i det David här. Han vet om det. Att det kan hända födslar som inte är lyckosamma. Men generellt sett så väcker varje nyfödd människa en vördnad, en glädje, en tacksamhet. Och David utbrister den tacksamheten i vers 14. Jag tackar dig för jag är skapad så övermåttan underbart. Han kanske bara tittar på sin hand. Va? De har försökt göra robotar som med händer nu. Men det är ju oslagbart att kunna röra sig i de här 3 dimensionerna så lättvindigt som din och min hand kan. Det är rent fantastiskt. Och så konstruerat att hur mycket jag än jobbar och river upp ogräs ur rabatterna och står i, så växer inte de här musklerna. Det är väldigt opraktiskt om det blir stora muskler här på fingrarna. De håller sig så här smäckra och fina. Och gitarristen som hela sitt liv spelar på sin gitarr, samma fingrar. Och de dansar sin ballett på gitarrhalsen. Det är otroliga skapelser. Så detta är nyttigt för oss, att begrunda vår egen kropp och fascineras av hur Gud har sammansatt den. Ögonen och de olika organen som vi har att orientera oss med i den här världen. Att vi kan se. Det är otroligt. Och det är bara ljus som kommer in i ögonen. Och det är egentligen en bild upp och ner som rätt hjärnan här bak. Här bak ser vi. Här bak ser vi. Inte i ögonen. Ögonen tar bara emot elektriska vågimpulser, alltså från ljuset. Ja, de här tapparna och stavarna in i ögonen. Det är bara nervimpulser som går. Sen fixar hjärnan till det så det blir en bild. Och den är egentligen upp och ner när den kommer in i ögat, va? Men hjärnan vänder på det. Det finns en film också där man satt på glasögon på en vetenskapsman så att han såg världen upp och ner. Så han satt på sig så hela det här rummet skulle bli upp och ner. Och så höll han på en vecka och gick så där och orienterade sig. Och efter en stund så fixade hjärnan till den bilden så den blev rätt, fast det genom glasögonen var upp och ner. Men sen han tog av sig glasögonen så var hela världen upp och ner i normalseende. Men hjärnan är så skicklig så okej, det är inte så lätt att leva i en upp- och nervänd värld. Så hjärnan var snäll nog att fixa tillbaka det normala seendet. Det var en otrolig hjärna. Så vilken skapelse detta är. Så det är nyttigt för oss att fascineras av vår egen kropp. Och tacka Gud för, som gamla Nellis, 96 år, när hon sa, när jag kom till henne: varje morgon jag kan öppna mina ögon så säger jag: prisad var det Gud, för att jag kan se. Det är inte så självklart. Så tacka Gud för att du kan vara här idag. Lungorna funkar tydligen. Och hjärtat är ganska troget och slår nu också. Pris för Gud. Jag tackar dig för att Dana söver mot han underbart. Jag kommer att tänka på den här lilla Barbro som satt och tittade på ett tv-program i Göteborg när Herbert Tingsten var i farten. Och han var ju ateist, mycket känd ateist som skrev böcker emot den kristna tron. Men i det tv-programmet så uttryckte han ändå sin oro inför döden. Och flickan, hon blev så upprörd över det här och att hon, när hon skulle skriva en uppsats i skolan, skrev ett brev till den här farbrorn att han inte skulle behöva vara rädd och dö. För att det finns en Gud som älskar dig och så vidare. Det var ganska generande. Men hur en professor med sin artistiska tro har svårt med döden, med en liten flicka som är 11 år, inte ser något problem med det. Det var verkligen en intressant historia det där. Jag tog inte boken med, men det finns en bok skriven om henne. Ja. Hon sa bland annat så här: det förstår du väl att du inte ska behöva vara rädd och dö, för vi är mycket mer värda än en tetraförpackning. Och så tänkte hon, skrev hon om vår underbara kropp då också faktiskt. Ja. Mm. Och vi som lever idag har ju ännu större anledning än David att vara fascinerade. Vi som har kommit ner på cellnivå och vi vet hur komplicerad cellen är. Varenda liten cell, och vi har 60 biljoner celler i vår kropp. Och alla fungerar. Alla tar in näring, använder näringen, bygger upp sig. Och nya celler bildas hela tiden. När vi har suttit här nu några timmar har alla blivit det antal timmar äldre. Vi går ut ifrån det här rummet med lite annorlunda kroppar än när vi kom in. Massor av celler, tusentals celler har dött i vår kropp när vi har suttit här. Tyvärr, så är det. Men det har bildats nya också. Så vi går ut lite annorlunda än när vi kom in. Vi förändras hela tiden, va? Ja, så är det. Så vi som lever idag har egentligen större anledning att prisa Gud för att vi vet mer om hur fantastisk kroppen fungerar än vad David gjorde. Vi har till och med den här DNA-molekylen. Vi är vår egen arvsmassa på spåren. Den DNA-molekylen som finns i varje cellkärna, som inte går att se med ögat, men den finns där och som bestämmer hela konstruktionen av vår kropp. Så när det lilla befruktade ägget, som är mindre än ett knappnålshuvud, i det lilla befruktade ägget finns programmet för hela din och min kropp. Ögonfärg, hårfärg, ansiktsformation, allt vad du är idag fanns inprogrammerat i det lilla osynliga ägget. Ja, det är bra att tänka och fascineras och förundras. Oj, vilken Gud! Detta mästerverk åstadkom alltså Gud på en mörk plats. Hur kunde jag säga mörker ska betäcka mig så inte Gud ser mig? Så, vi formades där ingen människa hade möjlighet att se. Och vers 16 är ju lite intressant här också, va? Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Så Gud följde dig med sina ögon vecka för vecka, månad för månad, under hela fosterutvecklingen. Så följde Gud. Och alla mina dagar blev skrivna i din bok innan jag var född. Det verkar ju lite förutbestämt då, va? Men ingenting som händer, betyder framförallt det, ingenting som händer överraskar Gud. Han vet om hela våra liv. Han har inte sagt, du ska bli 84 år, pang, slut. Så man kan säga, det spelar ingen roll hur jag lever, Gud har bestämt. Det är muslimernas sätt att resonera. Det är därför de kunde gå ut i krig, för de sa, Gud har bestämt dödsdagen, så även om jag är hemma så dör jag ändå den dagen. Så lika bra att gå ut i strid, för ska jag dö så dör jag. Det har Allah bestämt dagen för. Det är inte en kristen hållning. Gud känner alla växlingar i våra liv långt innan de kommer. Gud är inte orolig för min framtid. För honom är den redan klar. Våra liv var kända av Gud innan vi föddes. Gud ville vår födelse och han ville också våra liv. Och det står inte i vår makt att styra vårt öde. Ingen kan säga som 12-åring, jag ska bli 64 år. Eller jag ska bli 93 år. Det är ingen som kan säga det. Jag har hört sådana utsagor. Jag ska leva till jag blir 79 år. Eller 80. Man drar till lite mer. Jag ska leva till jag blir 83 år. Det har jag bestämt. Så högmodigt. Så dristigt. Det här är ett sätt att känna trygghet i att mitt liv står i Guds händer. Dagarna är uppskrivna i hans bok. Han vet vad som kommer. Min framtid står i Herrens händer. Blir vägen mörk, han hjälpen sänder. Han leder mig ett steg i sänder. Men han vet redan hur det blir. Guds suveräna kontroll över våra dagar utesluter inte det personliga ansvaret. Vi måste liksom hålla båda sanningarna levande samtidigt. Gud vet allt om din morgondag, men du är ansvarig för hur du väljer. Det är två sanningar som krockar lite grann i våran logik, men inte i Guds logik. Och som teologerna har brottats med. Utan vi får säga som Spurgeon sa, man behöver inte göra vänner, man behöver inte försona vänner. De här sanningarna är vänner i Guds logik. Gud är suverän. Han vet allt som kommer att hända. Du är ansvarig. Båda sakerna är sanna samtidigt. Och man får liksom ge upp. Okej, är det så? Det står så. Precis som ljuset som vi har in i rummet här, från lamporna till exempel, det beskriver fysikerna, det är vågor, ljusvågor som kommer genom rummet så här. Men det är lika sant att beskriva det i energikvanta som förmedlas genom rummet. Det är två helt motstridiga sätt att beskriva ljuset. Men, säger fysikerna, båda är sanna samtidigt. Och om det finns sådana motsägelser i den fysiska världen så kan det finnas också i den andliga världen. För oss motsägande påståenden. Men vi får ta till oss det med ödmjukhet. Det är sant att Gud är suverän och ligger en vila i det. Men det är också sant att jag har ett ansvar för mina val. Och Gud vet om varför jag väljer som jag gör. Han har också den kunskapen om det skulle finnas förmildrande omständigheter. Vers 17, vi går vidare här nu. Då får jag lägga på en ny.